Ja, välkommen till Slaget efter 12. Det är tisdag idag. Jag heter Stefan Winiger och läget i det stora landet på andra sidan Atlanten, de Förenta staterna av Amerika, USA, ska vi prata om idag. Enligt uppgifter så dör just nu ungefär var sjätte minut en invånare i New York till följd av coronainfektion, har jag läst. De flesta fallen, eller det största antalet fall i hela världen, finns i USA nu, och vi ska försöka förstå varför det blev så här. Med mig i Slaget efter 12 är Alexandra Pasternak-Jackson som är vd för den amerikanska handelskammaren AmCham här i Helsingfors. Välkommen, Alexandra.
Tack, hejsan.
Hej, och välkommen säger också till Ville Hoppa, vår USA-korrespondent. Välkommen till Slaget.
Hej och tack så mycket.
Ja, det var en sjukdom i Kina, och sen sa Donald Trump att det hotet kommer därifrån. Nu verkar hotet vara i allra högsta grad ett amerikanskt hot mot amerikaner själva. Vad är er bild av, Alexandra, du har en stor familj och släkt i USA som du är i livlig kontakt med på något sätt. Hur känns det där?
Folk är ju oroliga hela tiden över vad som kommer att hända för ekonomin, för deras hälsa, för deras vänner, för att om folk uppträder sig på det så kallade korrekta sättet enligt vad federala regeringen har förslagit att man ska göra. Och krisen i allmänhet, när jag talar med vänner och familj från Kalifornien till New York och Texas och Illinois, så visar det verkligen hur mångfaldigt Amerika är. Och skillnaden mellan statliga regeringarna och den federala regeringen kommer fram ännu mer nu. Att om man tänker att USA är ju 328 miljoner invånare och 50 delstater, så det går på ett sätt inte att generalisera på hur de här olika ställen har tagit itu med corona.
Mm. Det är lite som Europa, så att hur det är i Finland, det kan man inte automatiskt dra slutsatser om hur det är i Portugal. Det kan vara ganska olika. Ville Hoppa, det här New York, bårhusen räcker inte till. Vi såg förra veckan bild på det här lasarettfartyget, amerikanska flottan, som är 1000 bäddar och 80 intensivvårdsplatser, som gjorde ett mäktigt intryck i bild i tv sådär, men det är ju egentligen en droppe på den berömda heta stenen, förstår jag.
Mm, vi har sett en hel del bilder som känns fullständigt surrealistiska just nu, om vi tänker på läget för bara en månad sedan, när jag ännu själv gick omkring på gatorna i Brooklyn i New York, och allt verkar vara som förr. Människor besökte affärer, människor gick i parker. Och det här liksom stämde inte överens med den fakta som jag redan lite också hade börjat ta del av då. Det vill säga att det här läget är allvarligt, riskerna är väldigt stora i New York. Nu har det egentligen de värsta scenarierna besannats i New York. Det vill säga, det är en stad mitt inne i en oerhört allvarlig kris. Och precis som du sa, Stefan, så är det människor som dör där, om det inte varannan minut så åtminstone då var femte eller var sjätte minut. Jag tror att det, siffran igår var 671 dödsoffer på en dag. Och det här representerar en liten minskning jämfört med de tidigare dagarna. Och det har gjort att guvernören, det vill säga Andrew Cuomo, New Yorks guvernör, åtminstone vågar vara försiktigt optimistisk om att den här kurvan kanske skulle vara på väg att plana ut i New York. Men just nu är läget fullständigt kaotiskt fortfarande. Det råder brist på respiratorer, det råder brist på skyddsutrustning. Många människor är rädda och många människor sörjer eftersom de har förlorat redan någon på grund av den här sjukdomen och det här viruset.
Mm. Och det är alltså, det är samma berättelse som vi har hört från Italien, som vi hör från Spanien, som vi hör från Sverige, från lite överallt helt enkelt, och från Kina, inte att glömma det för den delen, att om de här vårdplatserna så är det, och alla försöker vi platta olika kurvor här, eller våran egen kurva i alla fall. Och du var inne lite grann på det där, alltså det verkar, åtminstone nu är vi väldigt fokuserade på New York, men att säger vi i värst drabbade New York, att den här antalet smittade minskar något, så de lyckas just nu med sina åtgärder.
Ja, Cuomo sa att det värsta kan vara förbi, men så kommer där också ett tillägg, om vi fortsätter att agera smart, och med det menar han då att om New York-borna fortsätter att följa de här rekommendationerna som gäller social distansering, om man stannar inomhus, om man har en möjlighet att göra det, om man har ett hem. Kanske det finns ljus i änden av tunneln, men just nu är situationen fortfarande akut i New York.
Jag kan säga att min svåger är faktiskt en läkare i Brooklyn Hospital, vad heter det, nära Prospect Park, och han har sagt att enligt hans tycke så blir det värre varje dag, och de har börjat samla in pengar från resten av USA att ha råd att köpa in i den här sjukhuset mera protective gear, alltså skyddsåtgärder, utrustning åt dem. Men det han sa också att i deras läkarkonferens med de som han gick i då medicinska utbildningen med, så tittar alla nu efter Louisiana. Att där börjar, i Louisiana just nu börjar, vad heter det, särskilt i New Orleans börjar läkaren där ha samma situation som finns i New York. Och det har jag inte hört talas så mycket om i medien, men det har jag fått direkt från honom då i Brooklyn.
Mm. Vet ni något, om vi tar upp den här tråden med hur heterogent, ett fint ord i USA är, alltså vill säga hur olika det är på olika platser helt enkelt. Mm. Som alltid så är vi ju väl förtrogna med, har vi sett i 1000 filmer, hur det ser ut i New York. Taxibilarna är gula och poliserna har stora motorcyklar. Vi vet hur det ser ut där, och vi kan föreställa oss kanske också hur den här coronanedstängningen ser ut i New York. Vad vet vi om andra delar av USA? Vad vet ni hur det ter sig? Är det samma utgångsförbud? Är det samma regler? Följer alla på andra ställen också? Även om New Yorkborna är entusiastiska att ställa upp bakom de här.
Ja, frågan är hur entusiastiska New Yorkborna eller någon annan är över att göra det här, men det är ju en nödvändighet nu för att få den här pandemin under kontroll att försöka följa de här rekommendationerna. Men det här är ju en fråga, Stefan, som faktiskt då har blivit aktuell och som också har illustrerat hur splittrat USA är, vilket Alexandra också kanske nämnde här i början. Det som jag tycker att det är intressant, att för en månad sedan var jag i Kalifornien, där faktiskt de första dokumenterade covid-19-fallen observerades. Och då var det här ännu en marginell nyhet på många håll. Men nu när vi ser på läget i Kalifornien, så det är allvarligt, men det är inte alls lika akut som till exempel i nordöstra USA. Och där finns säkert flera förklaringar, dels i nordöstra USA mer tätt bebott på många håll. Men också det att man i Kalifornien tidigare gick in för begränsningar. Det vill säga man reagerar tämligen sent ändå i New York jämfört med många andra ställen i förhållande till det här hotet och spridningsscenarierna som det här viruset då, som fanns att tillgå gällande det här viruset. Och det här är liksom en av utmaningarna och ett av problemen också, att eftersom det inte finns någon slags central styrning i USA gällande det här, utan guvernören har väldigt mycket rörelsefrihet när det gäller att införa begränsningar och stänga ner företag, stänga skolor och så vidare, så ser vi liksom olika typer av åtgärder. Nu såg jag igår att det finns någon typ av ambition att koordinera de här åtgärderna både på västkusten mellan en bunt delstater och sen på östkusten. Och det här är säkert enda rätta vägen för att på något sätt på kort sikt eller på lite längre sikt också få komma ut ur den här krisen.
Och det man ser är ju att olika delstater har ju olika alltså det, vad som är kritiska personal som borde ännu få att jobba, helt olika liksom, definitions i olika delstater. Och sen dessutom hur länge barn är hemma från skolan, har helt olika perioder. Hur länge guvernörerna tror att krisen varar är helt annat. Och sen det som man ser är att resa mellan delstaters gränser folk reser ännu väldigt aktivt mellan delstaterna. Att det finns ännu bilar som kör på vägarna och de kör överallt. Och det är ju helt omöjligt att sätta stopp på en virus då när folk reser ännu så mycket som de gör. Och det som jag tyckte var jätteintressant att CNN och Pew Research har båda gjort sådana här studier vart de har kollat, och amerikanerna har inte så mycket tillit på de andra amerikanerna att de hålls hemma. Att de själva tror att de liksom följer åtgärderna på prick, men det är bara 54% som trodde andra amerikanerna också följde det. Så att jag tyckte bara att det var jätteintressant att det finns inte så mycket tillit att alla i Amerika nu liksom kommer sams och följer de här direktiven.
Mm. Det är lite si och så med den amerikanska talko-andan kan man skulle man kunna säga. Hörrni, det här, en av våra, vi här i Europa, våra favoritsysselsättningar är att ondgöra oss över hur dåligt socialförsäkringssystem som det finns i USA på något sätt. Och det finns ju många här, tycker jag, känner mig av här som tycker att men nu ska väl amerikanerna ändå komma till skott. Nu vill de väl ha det som vi har det här. Och att alla har sjukförsäkring. Och min fråga är, stämmer det? Vad tycker amerikanerna om det här att alla saknar sjukförsäkring i dagens läge?
Det här frågan om hälsovård och sjukförsäkring är ju en, ska vi säga, ständigt aktuell politisk fråga, och den är minst lika aktuell just nu förstås i och med den här krisen. På vänsterhåll så finns det ju en stark uppslutning kring det här målet att försöka få en heltäckande offentlig nationell sjukförsäkring. Man talar om Medicare for all. Det vill säga någonting som skulle påminna lite om situationen här hemma i Finland, där alla har åtminstone någon slags grundförsäkring. Och det här är ju ett rött skynke för nästan alla republikaner. Nu finns det förväntningar och tongångar när man följer med till exempel demokrater och vad de säger i USA, att den här krisen på något sätt skulle väcka också USA till insikten om att det behövs liksom en stärkning av hälsovården. Nu är jag inte alls säker på att det behöver leda till att den här typen av offentlig sjukvårdsförsäkring inom några år på något sätt skulle införas i USA. Jag tror nog att de här skiljelinjerna är så pass djupa fortfarande. Men någon form av reform av hälsovårdssystemet kommer vi säkert att se. På republikanskt håll så tror jag att man sen vill se liksom att det görs på ett annat sätt. Kanske involverar de mera privata aktörer. Men nu hade ju blottat på något sätt den här amerikanska sjukvårdssystemets fragmentering och ojämlikhet den här krisen. Det tycker jag den har gjort redan nu.
Jag håller helt med, Ville. Alltså, när man talar om politiska samtalsämnen, så coronaviruset har effektivt drunknat ut alla andra ämnen, och då lyser ett ljus på sjukvården. Och när man talar om i allmänhet politiken, men särskilt nu när man kommer till presidentvalet, så det här just sjukvården i USA kommer att vara den här viktiga poängen, tror jag, där.
Mm. Men tycker amerikanerna överlag, alltså, är de överens om att det här nu har visat att de alltid har haft fel och nu borde man ha det på ett annat sätt?
Nej, inte givetvis. Jag menar, jag tror att man ser politiskt sett, så ser man nog att den här tudelningen bara fortsätter. De som har stött progressiva kampanjer för att dra fram någon sorts socialskydd i Amerika fortsätter att tro på det, och de som inte stöder det utan tror mera på det här nuvarande systemet med privat hälsoförsäkring stöder det. Jag menar, när jag särskilt talar med min familj i USA, så märker man att corona och hela den här globala situationen har bara stärkt deras tro på presidenten och på den nuvarande situationen i USA. Och som de säger, att de är conservatives, de vill konservera situationen som läget som nu är. Och coronavirusen har liksom bekräftat deras och president Trumps världsbild. Att jag kan säga att till exempel president Trump ville ha strängare gränser, ville stänga gränser. Han ville föra tillbaks företagsverksamheter och affärer till USA. Han ville att Amerika skulle vara mindre beroende av andra länder, särskilt Kina. Han talade om sista två åren som en del av amerikanska leveranskedjan. Och corona har då bekräftat den här världsbilden och politiken enligt hans väljarstöd, vilket då dras över till andra ämnen. Så det har då, samtidigt som det har bekräftat de här grejerna, så har det bekräftat då republikanernas tycke enligt hälsovården och en massa andra ämnen.
Mm. Ja, jag kan fortsätta här. Alltså, jag håller helt med. Det är ju så att man ser redan nu hur den här misären och den här krisen, det beror på olika saker beroende på om du frågar en demokrat eller en republikan. Det vill säga, republikanerna säger att det här handlar om ett virus som kineserna försökte dölja och som de så att säga släppte ut och som nu plågar hela världen. Trump gjorde vad han kunde, men ingen president skulle, varken Trump eller någon annan, skulle ha kunnat bekämpa det här bättre än vad han hade gjort. Och det som vi ser just nu i USA, alltså det att det här folk dör och så här, så det borde liksom beror på andra saker än på Trumps tillkortakommanden. Medan demokraterna då säger att Trump påpekar att Trump under flera veckor tonar ner hotet. Han skojar bort och sa att det här är någonting som påminner om en flunsa. Det här är någonting som kommer att försvinna troligen när temperaturen ökar och så här. Och det här är förstås någonting som är lite problematiskt för Trump, och han har redan själv försökt på något sätt skriva om den här historien och försökt föra bort uppmärksamheten från det här. Och republikanerna anklagar också demokraterna för att ha varit fullt fokuserade på den här riksrättsprocessen då i slutet på januari till exempel, när de här första uppgifterna om det här viruset kom. Så att man ser nog tydligt de här politiska, liksom de här olika politiska lägren också i samband med den här krisen. Så att allt snack om att det här på något sätt skulle ena USA, så det finns det åtminstone inte särskilt starka belägg för just nu. Även om det här förstås är en kris som har drabbat hela landet och som många just nu är väldigt bekymrade för.
Mm. Håller du med, Alexandra?
Känner
du igen den bilden?
Alltså, jo, jag känner igen den bilden. Alltså, på ett politiskt sätt så kommer det här inte att förena USA. På ett socialt sätt kan det på andra olika nivån, just det här att skolningen till exempel i USA har många år varit ganska ojämlik beroende på var man bor och hurdan skolsystem man finner sig i. Men nu ser man att liksom det här distansskolningen börja demokratisera och ge mera möjligheter att folk får samma sorts skolning, och att man ser att museer kommer ihop med skolorna som kommer ihop med privata företag för att erbjuda mera åt folken. Att man ser nog fantastiska exempel i USA av att folk kommer samman, men på ett politiskt nivå tyvärr så ser man inte det.
Mm.
Jag skulle kunna ännu bara lägga till här att liksom på det politiska planet så man kunde ju på sätt och vis säga att den här krisen är en mardröm, särskilt för inbitna republikaner, eftersom det då verkar finnas två sätt att ta itu med den här krisen, det vill säga ett massivt ingripande från statens sida och sen en kraftig begränsning av individernas och medborgarnas frihet att jobba och röra på sig. Och det här är någonting som är närmast ett brott då, åtminstone mot den konservativa världsbilden. Så att få se om det här kommer att ändra någonting inom republikanerna också som parti, inom presidentens parti. Jag är själv ganska skeptisk.
En annan... Men, ja, varsågod Alexandra, säg bara.
Jag tyckte det är också intressant att en sak som republikaner och demokrater tycks båda tycka att komma ut ur det här ekonomiska läget som USA nu finner sig i och som världen finner sig i kommer att vara flera månader, år. Men båda partierna tror nog på att det kräver en partnerskap mellan företagsvärlden, företagaren och staten. Att när man jämför ibland med Europa så ser man att många här talar om att det är staten som löser det här, att det är regeringen som löser det här och gör att ekonomin börjar växa. Men i USA på bägge sidorna så ser man nog att det behöver privata också lösningar till det här, att ansvaret för att få ekonomin att växa ligger på ett någon sorts partnerskap mellan offentliga och privata sidan.
Mm.
Det som man också det som man också kan säga, att trots den här tudelningen som jag också nämnde nyss, så lyckades man då ändå i det här kritiska ögonblicket enas om ett massivt stödpaket i kongressen.
Ja.
Trots att det krävde ganska smärtsamma förhandlingar och trots att demokraterna krävde helt andra betoningar där och lyckades med det än vad republikanerna, som kanske var mera ute efter att stödja företagen, medan då demokraterna ville se till att också till exempel anställda skulle få betalt sjuk frånvaro och den här typen av saker. Så att man lyckades ändå enas om ett ganska stort krispaket. Och det tror jag att var ganska viktigt med tanke på att dämpa på något sätt den smäll som den här krisen ändå kommer att åsamka många amerikaner.
Mm. Och det här, om vi då inne nu på det, också konsekvenserna av det hela. Alltså det har ju skett en tillväxt av arbetslöshet nu de sista två veckorna som inte har funnits sedan den stora depressionens tider på slutet av 1920 och början av 1930-talet. Så att jag menar, det här är ju, det känns inte riktigt bra med tanke på att USA brukar kallas för världsekonomins motor. Om den nu på något sätt kastas tillbaka till 1929, så är det inte så bra för oss, oavsett hur väl så sen vi sköter vår lilla bit här uppe i nordöstra Europa. Jag menar, hur tänker amerikanerna kring det? Ser man den här världsledande ekonomiska rollen och att man liksom, det, den här tsunamin av arbetslösa nu i USA på något sätt skulle liksom dra med sig hela ekonomin runt om?
Alltså transatlantiska ekonomin, då, ekonomin mellan USA och Europa är ju världens djupaste ekonomiska relation. Att utan Europa så klarar USA sig inte, utan USA så klarar Europa inte sig. Och vad heter det? Då ena faller den andra. Så det, men att jobba tillsammans då blir då den här lösningen till det här. Att jag tror nog att eller jag borde säga att flera ekonomister säger att det kommer att bli ganska djupt illa, men att den där återhämtningen kommer att gå snabbare än den här djupa depressionen som vi hade då på 30-talet. Att man ska inte jämföra dem två. Mm. Att det handlar inte om samma situation, att fast man kan jämföra siffror så ekonomiska förhållanden är ändå helt annorlunda.
Mm. Ja, på tal om de här siffrorna så det är ju alldeles historiska. Alltså jag läste här nyss att det handlar om ungefär 20 miljoner amerikaner som förväntas ansöka om arbetslöshetsunderstöd i slutet av månaden, och det var den uppe vid 16 miljoner här förra veckan, och det här är fullständigt unika siffror.
Men det är alla bara, bara att påpeka att inga av de här siffrorna vi ser nu och som vi talar om är officiella. Mm. Att officiellt så har det gått 7,1 miljoner människor har ansökt. Men vi talar nu om liksom 10 miljoner, 20 miljoner. Officiellt är det arbetslöshetsgraden 4,4%. Och då antar vi att vi slutar av månaden, och det är för att de första veckor i april så har 10 miljoner ansökt efter arbetslöshetskassan. Ja. Så vad heter det? Så man antar, siffrorna flyger mellan 12% vid slutet av månaden och 20%. Och det är då JP Morgan Chase som har den här 20%, vilket är det värsta liksom fallet nu.
Ja, här finns en
fast
stor,
deras ekonomister
stor,
säger
stor
också att det kommer att vara kortvarigt.
Ja, precis. Så i det här stödpaketet så fanns det, tror jag, också någon slags klausul som gjorde att tröskeln för arbetsgivare att säga upp personal var ganska hög. Och det här är just med tanke på att man försöker så att säga nu släcka ekonomin eller ska vi säga, paralysera ekonomin i några veckor, kanske några månader, för att snabbt kunna starta upp den så att människor kan återvända till sina tidigare arbetsplatser så snart som möjligt. Nu får vi se sen om det här lyckas. Men det är helt klart att de här ekonomiska konsekvenserna kommer att bli massiva trots allt på grund av det här. Och det är ju liksom USA och många, liksom samma i USA som i många andra länder, att man befinner sig i den här revsaxen. Att även om man vill skydda människor och uppmuntra människor till social distansering, så kostar det en massa pengar, och det kostar i längden också i form av, mm-hmm, av välfärd och välmående om den här situationen förlängs väldigt länge. Mm. Och människor så att säga inte kan återvända till sina jobb.
Mm. Och det är ju också det här att i USA är det ju mera en tradition av att avskaffa folk, att liksom att permittera folk är inte lika vanligt som det är här som en lösning. Och då har amerikanska regeringen försökt uppmuntra firmor att permittera, men saker rör sig långsamt och många liksom, fast den här CARES Act har gått igenom, så har många inte fått den stöden de behöver från staten för att kunna permittera. Och då ser man att de arbetslöshetssiffrorna går upp. Och då vill jag också berätta, för det kanske i Finland folk inte vet, att arbetslösheten då förvaltas av stater, inte av federala regeringen. Så även om arbetare i hela Amerika kan dra nytta av de här nya federala skydden som införts, alltså den här CARES Act, så slutligen bestämmer din berättigande det belopp du får utifrån var du bor. Alltså det är staten som bestämmer vilken stöd du får. Och många delstater då uppmanar företag att permittera så att de kan ge mera stöd. Men hur ditt liv som arbetslös är helt annorlunda i Texas än vad det är i Kalifornien än vad det är i Illinois.
Mm. Mm. Till exempel i New York så finns det en minimilön som saknas i väldigt många andra delstater och så vidare. Ännu en poäng gällande de här ekonomiska konsekvenserna. Alltså det här är ju en kris som på det ekonomiska planet slår väldigt hårt just mot servicesektorn i USA, som omfattar nästan 70% av hela ekonomin. Alltså vi snackar om restaurangbranschen, butiksbiträden, stora delar av handeln. Jag tror att turismen också räknas med där. Och det var egentligen de som har slagits nu som allra först fick ta den här smällen. Och då handlade det också om väldigt många lågavlönade jobb. Och det här betyder att den här ekonomiska smällen slår hårdare mot många lågavlönade proportionellt sett än mot människor som till exempel har möjlighet att jobba på distans.
Det här är ju återigen ännu en sån här bild som vi väldigt snara här i Europa är väldigt snara att påpeka när det gäller synen på USA, så här, hur de afroamerikanerna och andra etniska minoriteter eller delar av befolkningen helt enkelt har en sämre ställning socialt och ekonomiskt, och nu också får det här på sig, så att säga. Hur tänker amerikanerna kring de här etniska och klassskillnaderna som vi ser så väldigt viktig analys och viktig del av det här? Är det något som man har blivit mera medveten om nu?
Jag tror att just nu många bara bekymrar sig över hur de ska klara sig fram till nästa vecka och hur det ska gå för dem själva och deras anhöriga. Men det är helt klart att det här kommer att bli en fråga som kommer att analyseras grundligt, åtminstone i fortsättningen. Den här typen av frågor som handlar just om hur etniska grupper behandlas, det är betydligt mer omdiskuterade på vänsterfalangen och bland demokrater än på den republikanska sidan.
Ja. Jag håller med. Man ser att brödköerna i USA liksom har blivit längre och gått upp. Och det är ju en massa åtgärder man måste komma igenom. Det tar ju länge att komma in i de amerikanska stödprogrammen efter man har förlorat sitt jobb eller om man har det svårt. Och det är ju en jättestor mängd av amerikaner som lever, vet du, paycheck to paycheck. Alltså de har inga besparingar. Så det blir akut. Och det de har rapporterat är att just de här brödköerna är extremt långa. Och folk har börjat donera mycket mer mat. Alltså amerikaner som har råd brukar vara väldigt generösa med att försöka hjälpa sina grannar och hjälpa liksom den samhälle som finns just i närtrakterna. Och det tycker jag har hört mycket av genom mina kontakter, att alla försöker hjälpa varandra, men räcker den hjälpen till? Det är det som är ganska osäkert nu.
Jag har också tänkt på det här helt själv och jag har inte alls något svar här, men just att som jag upplever det så ligger det ganska djupt inom den amerikanska mentaliteten att när en kris bryter ut så aktiverar man sig. Man mobiliserar snabbt hjälpåtgärder, man hjälper sin granne. Man frågar att vad kan jag ställa upp med? Men nu på något sätt behövs det någonting som nästan går tvärt emot det här. Det vill säga att man stannar hemma och försöker ta det så lugnt som möjligt. Så jag har funderat på att det här är liksom en helt ny form av kris som säkert också kan kännas ganska förvirrande för många amerikaner. Jag vet inte hur du, Alexandra, ser på det här.
Nej, jag håller helt med. Alltså ett förvirrande känsla. Och de som är vana med att använda teknologi och att engagera, vet du, banken och alla sina vardagssysslor, köpa mat på datorn, allt det här, de har ju mindre svårt än sådana som kanske inte har tillgång till en dator. Kanske, det finns ju ännu tusentals miljoner kanske till och med människor i USA som inte har internet. Mm. Och då är de faktiskt isolerade. Och kanske inte kan fara till butiken för någon orsak. Så det finns nog stora klyftor i USA med hur den här krisen kan hanteras på en personlig nivå.
Och vi har fortfarande troligen ännu inte sitt, jag menar, ens kanske kommit halvvägs i den här pandemin eller så. Men tills vidare så har den här krisen då koncentrerats till de här större städerna, ska vi säga, åtminstone till de här stora metropolområdena, jag menar New York, New Jersey, Kalifornien, vissa delar av Texas, Michigan, Louisiana. Den har inte, så att säga, spridit sig ännu till de här mera glest bebodda delstaterna. Och det kan också leda till att folk liksom uppfattar den här situationens allvar på väldigt olika sätt beroende på var i USA du bor.
Det är så här också. Nu har vi, för att vara här en diskussion om USA här på senare, har vi talat extremt lite om Donald Trump. Då måste vi göra det också här. Vad heter det? Han dominerar ju på ett sätt som inga andra presidenter har gjort tidigare på något sätt, det amerikanska politiska samtalet. Vi har ju hört det här, han ville att folk skulle gå på påskgudstjänst här nu i söndags. Det blev ju inte riktigt så, och viruset var en vanlig influensa som kineserna hade, som ni berättade här, släpat in. Alltså, som vi ser det här borde man ju tycka att herregud, hur kan han? Återigen, men hur tänker amerikanerna, mina vänner, hur tänker de?
Kring Trumps hantering av krisen. Jag har försökt titta på de här senaste mätningarna och läget verkar vara ungefär lika polariserat som tidigare. Det vill säga en stor del av republikanerna tycker fortfarande att han gör ett relativt gott jobb. Att han har vidtagit de åtgärder som bör vita så att han försöker göra sitt bästa. Medan då demokraterna är väldigt oerhört kritiska och tycker att Trumps långsamma och oprofessionella och vacklande respons till den här krisen har varit en stor del av orsaken till den här misären. Det ska sägas ändå att vad heter det? Det var inte mycket som varken Trump eller någon annan i USA gjorde mellan det att Trump utlyste ett inreseförbud från Kina som inte på något sätt var vattentätt, utan amerikaner fick fortfarande återvändare från Kina. Det här var i slutet av januari. Sen hände egentligen inte så mycket fram till mitten av mars då det här flygförbudet från Europa trädde i kraft. Då var jag själv i USA. Och sedan dess så har den här krisen eskalerat väldigt snabbt. Men jag tror att i efterskott när man analyserar det här så kommer nog blickar att riktas både mot Trump och många andra. Att varför hände inte mer under de här 6 veckorna?
Alltså,
det är lätt att vara efterklok, självfallet.
Jo, alltså jag kan hålla med, men alltså jag följer amerikanska nyheter och det är helt otroligt hur man kan se på till exempel CNN och Fox News på samma dag och få två helt olika inställningar. Vart samma dag så ena står att presidents väljarstöd har stigit och andra säger att den har sjunkit. Mm-hmm. Och de har båda sina egna mätningar. Ena säger att det är självfallet att hela Amerika stöder honom. Andra säger att nu har han ingen chans att liksom återväljas. Och ena säger att presidenten leder landet genom och andra säger att han inte gör det. Och det här är då, vet du, helt samma. Alltså det är två olika nyhetskanaler i USA som har helt olika nyheter. Så det bara visar sig att när det gäller Trump så lever amerikaner i två helt olika realiteter. Två helt olika världar. Att liksom, beroende på var man bor, vem man har omkring sig, vilka nyheter man följer, får man helt olika bilder av presidenten och hur han tar sig och tar landet genom den här krisen.
Mm. Det här är med att han förra veckan ännu så hoppade ju, eller Bernie Sanders, republikanska president, vad säger han, en kandidat till att bli kandidat eller man ska säga. Han hoppade av, så nu borde det vara Donald Trump mot Joe Biden i presidentvalet i höst här. Det har hetat att det här försvagar Trumps chanser, har tidningarna skrivit här. Vad tror ni om det?
Jag tror det helt beror på... Jag tror att det helt beror på att hur den här situationen ser ut på hösten och vilken berättelse som då dominerar verkligheten. Det vill säga, Trump har ju vacklat ganska mycket från att han ungefär betraktade det här som en bagatell, så sa han någon vecka senare om att dödsoffren kan vara över 100 000, och lyckas vi landa på en lägre siffra så är det en framgång. Så att jag tror att republikanerna säkert kommer att spela på det, att om den här dödssiffran blir lägre än så kommer de då att betona att Trump har gjort ett gott jobb. De kommer att anklaga demokraterna för att ha fokuserat på riksrätt då när det här virushotet var aktuellt, så att de har inte någon grund att anklaga Trump. Plus att det här är då någonting som härstammar från Kina och så vidare. Det här kommer säkert att vara punkter som republikanerna drar fram. Demokraterna igen kommer att säga att den här Trumps inkompetens är en stor orsak till att den här misären förmodligen kommer att ha varit och bli ganska stor i USA.
Alltså, för min del så tror jag inte att det här kommer att ha så stor effekt på valet som folk nu rapporterar. Alltså, för många svingväljare, alltså de som liksom röstar så kallat på personen och inte på politiska partier, så vad heter det, deras minne är kort. Så absolut, det som Ville säger, att vi får se vad läget är, hur spelplanen ser ut under hösten. Men för alla andra är det bara redan deras etablerade politiska åsikter som gäller.
Mm.
Så att på det sättet är det svårt att säga, men jag tror inte att det här läget just nu och hans ledarskap just nu kommer att ha ett stor effekt på valet i november. Mm. Att jag tror att svingväljare har korta minnen och vi får se sen vad som händer närmare i oktober. Du får bjuda tillbaka oss båda så kan vi säga vad vi tror kommer att hända då.
Jag kan ännu här komplettera med att det som faktiskt har varit ganska stabilt under hela Trumps ganska turbulenta presidentperiod hittills är det här som på engelska kallas approval rating, alltså andelen människor som tycker att presidenten har gjort ett gott jobb. Det har legat där på mellan 42-44% ungefär under hela hans presidentperiod. Nu i början av den här krisen så steg det med några procentenheter dit till närmare 50 ungefär. Och det här är väl en ganska typisk reaktion att människor slutar upp bakom sin ledare i en krissituation.
Ja.
Men nu ser det igen ut att dala till det här gamla bekanta 42-43%. Och det här illustrerar ju bara det just som Alexandra också sa här, att de här skyttegravarna är så djupa, alltså man har redan valt sin sida som man identifierar med. Många vet redan nu hur de kommer att rösta i november. Så att det är mycket möjligt att den här krisen inte nämnvärt ändrar på så mycket. Men här finns många osäkerhetsfaktorer ännu och ingen vet hur USA ser ut i september och oktober.
Virus kommer och går, men skyttegravarna består i kanske ett nytt ordspråk för amerikansk politik. Ville Hoppa och Alexandra Pasternak Jackson, tack så mycket för att ni var i slaget efter 12 och berättade för mig hur läget i landet ligger i USA.
Tack så mycket. Tack, tack.
Tack. Hej, och säger jag också till lyssnarna, tack för att ni lyssnade. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen i slaget efter 12. Hej då.